Hej och välkomna till Kompilator, där jag idag har med mig Mårten Ronge. Välkommen!
Tack så mycket! Kul att vara här!
Jättekul att ha dig med! Jag upptäckte dig på det som en gång i tiden hette Twitter, numera heter X.
Mm.
Där flödet består mest av text, men titt som tätt så fladdrar det förbi en väldigt färggrann animation. Och jag reagerade för att det påminde mig om demos och intros som gjordes på, ja, de görs väl fortfarande, men de hade väl sin storhetsperiod på 90-talet där någon gång.
Ja.
Och man blir alltid lika glad när det dök upp en ny sån. Och det är faktiskt tre personer som har tipsat mig om att du borde vara med och prata om det du har byggt. Så här är vi nu. Men du får jättegärna berätta, vem är Mårten?
Ja, nej, men det är inte så jättekonstigt att det ser lite demaktigt ut, för eftersom det är lite det jag vill åstadkomma då. Och jag började ju då någon gång slags sen 80-talet och började koda liksom på mina Atari ST då.
Mm.
Jag är nästan 50 år gammal nu. Och ett av de stora skälen till att jag började programmera, det var just demoprogrammeringen. Jag spelade mycket spel såklart, det gjorde man ju redan på den grejen, men liksom jag såg en del demon på den och jag tyckte det här var ascoolt. Jag tyckte det här vill jag göra. Så det var ett av skälen till att jag verkligen kom igång med programmering runt den tiden då. Och grävde mig ner i assemblykod och höll på med de där grejerna då. Och sen då så gjorde jag inte så mycket demos själv då. Jag gjorde en del saker som har använts senare då, men jag var lite så perfektionist på något sätt. Så jag hade väldigt svårt att göra klart saker och ting. Allting skulle vara perfekt på något sätt. Liksom typ. Och, du vet, innit rutinen skulle vara perfekt. Jag skulle ta en klucksyg läxta då. Fast det inte har någon som helst betydelse. Men jag liksom, allt skulle vara perfekt. Det var min ambition då. Och om man har den ambitionen, då blir man inte klar med så mycket saker i livet. Har jag insett sig efter ett tag då. Så sen då så... Ja, och sen ledde det till en kretslags att jag började på universitetet. Och läste till datavetenskap och sådana saker och ting. Och sen så började en karriär då på detta. Och jag tänkte inte så mycket på demoprogrammering. Liksom typ. Jag hade lite kontakt, men jag tänkte inte så mycket på det. Men för ungefär 5 år sedan då, började titta på det här igen. Och blev introducerad till det som kallas shader coding. Och det för mig var som att kittlade den här demokodarnerven på något sätt. Och så nu har jag hållit på att sitta 5 åren och på att tweaka på detta. Och jag vill ju skapa det här grafiska och... För mig är det liksom att det ska vara grafiskt, det ska vara realtid, det ska helst vara musik till, liksom, typ som demo då. Och det är sånt då. Och dessutom så är jag lite lat, så det får inte vara för komplicerat heller för mig. Så det får inte ta flera år utveckling, utan det ska gå på ett par kvällar så ska vara klart. Liksom, typ.
Det är jätteroligt att du berättar om din bakgrund, för jag känner igen mig väldigt mycket.
Mm.
Speciellt den här biten med spel och demos. För de två var väldigt tajt kopplade.
Mm.
De som inte var med på den tiden minns inte att spel var kopieringsskyddade för att man inte skulle kopiera dem.
Mm.
Men då fanns det crackergrupper som tog bort kopieringsskyddet. Mm. Och det fanns ett visst element av tävlan grupperna sinsemellan. Och när de har crackat ett spel så lade de gärna med ett litet program som visar upp en animation där de skröt att vi var först med att cracka det här spelet.
Och contact us for more swapping of disks och lite sådana grejer. Liksom typ,
precis. Va? Men sen så blev den biten, liksom de här småprogrammen som visar upp någon fräck animation, det blev större och större. Och väldigt många utvecklare, som vanligt så är det svårt att prata om ljud, om bild i en podcast. Men om man tänker sig en animation, oftast ganska grov yxad 3D. För datorerna var inte så kraftfulla på den tiden. Och hela målet var att få datorerna att göra saker som de inte var tänkta för. Att liksom verkligen pressa maskinerna.
Mm.
Och det var mycket... visa upp saker i 3D, visa upp saker som var transparenta eftersom hårdvaran inte hade stöd för det. Det var visa upp 4096 färger på ett grafikkort som bara stödde 16 färger. Så det var mycket, mycket sådana saker.
Och rita saker i borders.
Som inte just det.
Gick, liksom, typ då. Liksom, man hade tjocka borders, jag fann inte mina tal i Estro.
Mm.
Och liksom, typ, hur ska man rita där då? Liksom, typ, så här, och... det finns en, så jag övrigt här, men det finns en speciell typ av förlorad konst, det kallas rasterbar, så jag tror du vet lite grann vad jag menar.
Mm, just det.
Det är liksom färgerna, liksom bars som rör sig upp och ner på skärmen, och de är alltid horisontella då.
Mm.
För att de går inte att göra vertikalt, för att du byter, sättet de funkar på att du byter bakgrundsfärgen liksom till olika färger och så byter på varje rasterlinje då.
Just det.
Och så skapar man då de här liksom typ rastbart. Och sådana tycker jag personligen nu när jag håller på med tjejer, så är det lite kul att göra då. Mm. Vi har inte de begränsningar längre, men det är lite kul att bara återskapa den känslan då. Och sen så vill du bara twista dem och göra dem lite roterande lite grann, för det är omöjligt för en gammal hacker. Då tycker man, det går ju inte. Liksom. På vertikal rastbart så är det omöjligt.
Liksom. Mm.
Nej, men och, som du säger då, och sen blir det kanske speciella demogrupper. Jag vet inte var ordet demo kommer från, men jag tror att det kan vara någon slags demonstration av hur duktig man är, liksom en show off, visa liksom typ vilka grymma koder vi har, så alltså grym grafik och vi har bra musiker liksom typ, och vi kan sätta upp allt detta till någonting.
Och återigen så finns den här kopplingen till datorspelen, för det är många av de här demogrupperna, de blev ju spelbolag sen.
Mm.
Triton som gjorde de gjorde även Fast Tracker 2, de blev ett företag och sen så blev de Starbreeze.
Mm.
De var något bolag däremellan, men sen blev de Starbreeze som har gjort, jag kommer inte på vad de har gjort, men de finns väl fortfarande, Starbreeze. Future Crew blev, de gjorde...
Vi ska kanske inte glömma av DICE.
DICE, just det.
Kimble Fantasy och sån gammal
del. Just det.
De blev ganska stor i branschen.
Ja, precis. För de hette Digital Illusions från början, va? Och sen så... När de skulle starta ett bolag så döpte de om sig till DICE, alltså Digital Illusions Computer Entertainment, tror jag.
Jag tror att de kickade av hela pinball-hysterin som du tar.
Ja, men just det, precis.
Pinball Fantasy på Amiga som var grymt bra. Och sen så kom det upp en massa pinballspel på massa ställen. Liksom, typ. Och det är många så här, typ, gamla demogrupper som kanske gått vidare liksom, typ, och till olika typer av spel. Jag har lite koll på vissa demoprogrammerare, och många av dem jobbar ju i spelindustrin. De kanske inte alltid jobbar med spel, men de kanske jobbar med Unity.
Mm.
Så, typ, en slags core-utvecklare där då. Så nej, definitivt koppling där med dansen. Det är ju...
Peter Molyneux, han som gjorde Black and White och Fable, och han plockar på sig jättemycket utvecklare från demoscenen. Han skulle bygga sina spel också.
Det är ganska fint när det kom.
Så, men nu har jag namedroppat klart. Åter till dig och dina skapelser. Du sa att du jobbar med någonting som heter Shaders. Och det enda jag vet att det är någonting som har att göra med grafikkort. Mm. Mycket mer än så vet jag inte.
Nej, men Shaders är ju det... Många använder liksom typ i den här typ utvecklingen då, och det finns ett par skäl till det, men det är egentligen ett program som kör på GPUn, och eller en funktion kanske man till och med kan säga på något sätt, och det finns många varianter på shaders av varierande kompliceringsgrad, men den jag använder allra mest själv då, och som är den enklaste konceptuellt också och väldigt flexibel, det är det som kallas pixel shaders eller fragment shaders.
Mm.
Och DirectX heter pixel shader. Och OpenGL heter det Fragment Shader. Jag vet inte varför, men så är det bara. Och en sån shader, ett sånt program, är konceptuellt, skulle jag vilja säga, enkelt. Så enkelt så att man kanske inte förstår hur man kan göra något vettigt med det. Mm. Men det du får in i det, du gör en funktion kan man säga.
Mm.
Och det du får in i den funktionen är en 2D-koordinat som säger, det här är koordinaten på den pixeln vi just nu är.
Mm.
Och det ditt program gör sen är att producera en färg. Så du producerar ett RGB-värde efter det. Så det är egentligen det som din funktion, input, XY, output, RGB.
Just det.
Och allt det du ser, väldigt mycket det du ser, kanske sett på mitt flöde och kanske andras flöden också, det är det då.
Mm.
Fast såklart den funktion man skriver är lite komplicerad. Men, men fundamentalt sett är det man håller på med. Man tar in en pixelkoordinat och producerar en färg.
Just det. Förstår jag det rätt som att den här funktionen, den liksom laddas upp till grafikkortet och körs, den anropas för varje pixel som renderas ut på skärmen.
Så konceptuellt kan du tänka dig att det är så det är. Men för varje pixel du körs, det är typ så att den har en stor for loop, konceptuellt. Och så loopar den igenom alla pixlar på skärmen.
Mm.
Och så kör den funktionen.
Just det.
Så ritar, och så klipper bara in pixelvärdet då på ett ställe, eller färgvärdet sen på ett ställe.
Just det.
Så konceptuellt är det ganska enkelt då,
ja,
så att säga. Men och det kanske till och med så enkelt som man kan ändå, hur kan man göra någonting avancerat med det?
Ja, det låter lite som den här bilden på hur man ritar en uggla. Först ritar du två cirklar och sen steg två är rita resten av ugglan.
Det, jag har insett det. Jag vet precis vad jag menar. För jag minns att läsa sådana böcker och liten. Så här lär du tecknat ansikte. Och det börjar med att rita en ellips. Ja, det kan jag göra. Inget fort. Två cirklar. Ja, visst, vad är problemet? Och sen lägg på lite skuggning. Och, men stopp, det är det som är det. Ingenting. Och det är lite så det är då i det här också faktiskt, tyvärr då. Men så, det kanske kan vara intressant att veta också att programspråk man programmerar, för det är ett programspråk man använder det kallas då GLSL, OpenGL Shaded Language, eller HLSL, High Level Shaded Language på ZX. Och många personer, jag ska säga att alla, jag tror att många av dina lyssnare kanske är C-sharp-utvecklare då.
Mm.
Så om du tänker i C-sharp, men du tar bort alla klasser.
Mm.
Du tar bort new och minnesallokering. Mm. Du tar bort pekare.
Mm.
Eller sånt. Du tar bort rekursion. Så är det typ det du har. Det är,
okay.
Det är C. Fast man tar bort allt som är komplicerat i C. Minnesallokering.
Mm.
Och du har kvar programspråk som är väldigt, som är själva kärnan i C. Då,
liksom. Mm.
Så jag tror att alla som redan tittar här skulle kunna läsa ett shell-program och liksom förstå, kunna säga, ja det gör det här, men sen att gå, men på grund av shaded är lite så här bakvänt på ett sätt, så kan det vara ganska svårt att förstå, men hur kan det generera det här resultatet? Det är lite utmaning då.
Mm.
Fundamentalt sett tror jag också att shaded language, dina lyssnare, skulle egentligen tycka det är ganska enkelt att ta till sig och skriva då.
De få gånger jag har sett shaded language, så precis som du säger, det är ju lättläst, det är ju liksom inget. Det är inte som att läsa, vad vet jag, Haskell. Det är liksom... Det är liksom men det är en grej som jag står och funderar på. Och det är att man måste ju hålla state mellan varje anrop av den här funktionen, tänker jag.
Nej, det gör man inte. Eller ja, typiskt gör man inte det.
Spännande. Berätta mer.
Ja. Så nej, jag ska, det är inte 100% så att du inte kan behålla state.
Mm.
Men typiskt sett så behåller du inte state, utan du renderar alltid bilden från scratch från state. Men det som händer är att den här miljön man kör i ofta då, ger ofta med en tidsparameter som en slags som en slags, så jag sa en pixel där då, men det finns ofta en global variabel som heter time definierad då.
Just det.
Så då använder du pixelvärdet plus den globala variabeln time. Och så gör du kanske någonting, sinusfunktion eller något sådär, så skapar någonting då.
Just det.
Så ditt shader-program skapar väldigt sällan, det finns undantag, men då blir det snabbt komplicerat. Typ 90% gör inte det, utan de jobbar bara på pixelvärdet och tidsparametern som kommer in då.
Just det, nu jag står här och blundar och så inser jag att jag måste göra en mental Fourier-transform och inte tänka att man ritar på en skärm utan att man sätter färger för en koordinat.
Exakt.
Utifrån en algoritm.
Exakt. Det är det här som gör att shaders tror jag är lite komplicerat. Det är lite bakgrund, för när du oftast jobbar med grafik så tänker man ju i stil med att man kanske har en canvas i typ webben då.
Mm.
Och så rita, dra ellips.
Mm.
Det gör man inte här.
Mm.
Du, liksom, typ, du har en pixel och så ska du bestämma vilken färg har den pixeln då. Och vill du ha då en ellips då?
Mm.
Ja, då utgår det från vissa typer av kanske matematiska funktioner för att skapa den ellipsen då. Men den ellipsfunktionen då appliceras på varje pixel. Och vissa pixlar ligger innanför ellipsen och ligger utanför ellipsen. Och får du olika färger.
Just det. Där trillar poletten ner. Exakt. Den skannar och så får man svara på om den har träffat ellipsen eller inte.
Ligger innanför eller ligger utanför. Och så gör det kanske lite i svart.
Just det.
Och den typen av programmeringsmodell möjliggör att, det är också en grej att prata om delprogrammering. Delprogrammering är ganska mycket att man fuskar så mycket det bara går. Så vissa saker, om man har den här modellen av canvasprogrammering, så kan vissa saker i shadervärlden se helt omöjliga ut. Men det är egentligen bara en one-liner. Men det är för att man har en helt annan programmeringsmodell, och det gör att vissa saker som typiskt är svårt att förstå hur man kan lösa då, är bara trivialt då. Så det är typiskt också som man gör i delvärlden, att man liksom, man fokuserar på effekter som ser svåra ut men som är lätta att göra. Och i shadervärlden, som det funkar, så är vissa av de saker och ting man gör är typ är lättare. Så till exempel, om vi bara tar ett exempel då. Så om du gör en, säg att du gör en cirkel då.
Mm.
En cirkel. Och så ritar en cirkel på skärmen. Och sen, ur shaders perspektiv, så kostar det lika mycket tid eller GPU-prestanda som att rita en cirkel. Eller att du ritar varje pixel är en cirkel. Det är ganska meningslöst då. Mm. Alltså du kan gå, det gör att du kan gå infinit, alltså du kan gå mot oändligheten i shadervärlden. Liksom så att man kan tycka, och det kan vara svårt att förstå, för man kan skriva en kanske ganska komplex form.
Mm.
Men hur kan vi hinna med att rita detta liksom typ, i varje typ, liten box, just den här grejen.
Mm.
Eftersom man då applicerar en funktion på varje pixel, så är det ingen skillnad ur själva beräkningen om man gör varje pixel olika eller varje pixel en del av en stor cirkel.
Mm.
Och det är ett knep han ofta använder.
Jag tänker osökt på när jag pluggade på högskolan och skulle koda prolog första gången.
Mm.
Och det känns som att det var lite, det är lite samma mentala hang-up. Man försöker liksom skriva loopar, men det finns inga loopar, utan man ska bara definiera hur verkligheten ser ut och så löser datorn resten.
Mm. Ja, prolog är ett programspråk som verkligen vänder på hur man tänker runt programmering då. Mm. Och jag håller nog med dig att det här med shady coding, det som gör att det kan vara svårt att ta till sig i början är att det vänder på många saker. Liksom man tänker sig att ja, men jag måste göra en loop. Du vet, men det vill man inte göra. Liksom, typ så här, och du vet. Och det finns den här yttre loopen. Det finns en yttre loop som du inte ser. Just den här, så loopar över alla pixlar. Mm. Den vill du utnyttja istället för att skriva en egen loop. Så typ in i sig då.
Men
i och med att en GPU då, har ju vansinniga mängder flytalsbestanda.
Mm.
Så på en CPU, så kanske om du jobbar på en CPU, även en bra, så kanske kommer upp i sig typ 8 gigaflops. Men då har du jobbat dig för att få till det, så att säga. För det är fan krångligt att göra det.
Mm.
Men på även dåliga grafikkort, typ som sitter inte speciellt häftiga laptops, så har du flera hundra gigaflops tillgängligt.
Mm.
Och det som är coolt med shade coding också är att du ser inte detta. Alltså när du skriver ett program, så skriver du det som om det vore ett single-threaded program. Kan till och med andra globala variabler, om du vill.
Mm.
Men det här distribueras då på multipla trådar och sådana saker på grafikkortet utan att man märker det. Mm. Och du får liksom tillgång till många hundra gigaflops. Liksom, typ. Och det är också en grej som driver de här effekterna då, när man håller på med att man har så jäkla många flops, flytelseoperationer.
Mm.
Så man kanske gör ganska enkla operationer egentligen. Men i och med att man har så jäkla mycket, så kan se det komplext ut istället då.
Mm. Så man kan ibland ta liksom naiva implementationen bara för att man behöver inte optimera någonting.
Nej, ibland är det så att den naiva implementationen går fortare, för en massa ifsats och sånt gillar inte shaders.
Nej, just det.
Gillar de inte. Och en grej som är ganska, om du tittar på de bilderna jag gör, så ganska ofta då, så det jag använder, jag har raytracer bilder då, så jag har raytracers.
Mm.
Varje pixel raytraces i realtid. Det är ju någonting man drömde om när man höll på med att ta den nyligen. Tänk man kunde bygga realtid raytraces då. Men på en GPU då, så gör det. Och du loopar ut, man kanske är uppe på typ 100-200 loopar per pixel då. Och om man tänker på det, till och med ännu mer då, om man tänker på det, 200-300 loopar per pixel, och så 1920 pixels gånger 1200 pixels synlighet och 60 frames. Och så tänker på hur många loopar det blir, hur många flyttalsoperationer.
Mm.
Det är sjuka mängder du antar på GPU då. Och det klarar de som ingenting.
Du nämnde raytracing. Finns det liksom, är det någonting som man måste bygga själv, eller finns det inbyggt i språket som man kan göra?
Det tror jag är någonting som många tänker när de ser sådana saker. Ja, men man använder en massa inbyggda saker till, men det gör man faktiskt inte.
Mm.
Typiskt bygger man sina egna raytracers själv, men på grund av hur det här GSL funkar, men de har en del hjälp då, så blir en raytracer en ganska kompakt historia.
Mm.
Så du kan bygga raytracers på liksom, en raytracer loop, det tar inte typ mer än typ 4-5 rader liksom, typ, så har du byggt en raytracer.
Mm. Okay.
Och i vissa av mina shaders som jag bygger, så har jag multipla raytracers, så jag raytracer på olika sätt. För att jag liksom vill ha olika typer av effekter. Så på ett ställe kör man så här raytracer för att skapa glow-effekter. Och sen så har man kanske en klassisk raytracer som man använder i PowerRay. Och så byter man till olika saker fram och tillbaka för att skapa de effekterna man vill då.
Mm.
Och det kostar en kodrad inte så jäkla mycket då.
Mm.
Att göra då.
Men vad är det man får? Är det typ vektoralgebra och matris?
Vektoralgebra, fortsatt, ja.
Ah,
okay. Så man kan hantera, en väldigt vanlig datatyp är ju kanske vekt 4 eller vekt 3. Då. Och det är egentligen bara att du... Vad är en vekt 3? Det är en tuppel, om du tänker C-sharp. Om du har en gammal tuppel, du vet det här. Skriver tuppel och så skriver double, comma, double, comma, double. Det är en vekt 3. Du har tre värden i den.
Mm.
Sen har du funktioner i detta, de som är normala, så du kan ta längden. beräkna längd och vektor då, så att du får ett avstånd. Och sen så kan du ta något till sig dot-produkten då. Men man gör inte mycket mer avancerat än så faktiskt. Man, får inte, man kan tro att det är en ganska matematisk värld, men matematiken går inte mycket förbi dot-produkten. Och den är ganska enkel.
Jag vill minnas att man kan... Dot-produkten minns jag från demoprogrammeringsdagarna. Mm. Att man behöver inte förstå matematiken bakom.
Nej, och det gäller shaders också alltså. För om man skulle vilja komma igång med detta, om man skulle tycka det är kul att titta på, liksom typ så ett så tror jag det är viktigt att man sätter ambitionsnivån rimligt då. Så att man liksom inte säger att jag ska bygga den grymmaste shaden någonsin i världshistorien. För då blir man lite besviken. För att det första man bygger blir inte så jävla bra. Man får vara nöjd med det man får ihop. Men då finns det sajt som heter Shadetoy som jag kan rekommendera folk som skulle vara intresserade att testa det. Och på Shadetoy, det är en webbsida som är gjort av en demokod som är allmänt grym. Ike Kallasan, han är liksom det nästor. Han är han som kanske la grunden för all den här grejen. Men på Shadetoy kan du gå in. Och där har man ett enormt utbud med shaders. Och du kan klicka på vilken shader som helst. Och så ser du shaden på vänstersidan. Och på högersidan så ser du källkoden. Och du kan ändra källkoden. Och du kan forka källkoden och skapa en egen kopia. Och tweaka i den. Och vissa shaders är superkomplicerade. Och de förstår man inte. Direkt då. Men sen finns det shader som är liksom typ, ja men den här fattar jag liksom typ. Och det är kanske det man ska börja med. Man tar en shader, den här förstår jag hyfsat, inte helt, man vet inte 100%. Och så twinkar man den. Och så får man en slags känsla för hur det funkar då. Och jag tror det är så. För en grej som jag skulle poängtera här som jag tycker är väldigt kul själv också. Att man sitter inte så mycket och räknar på papper och penna så här. Jag ska säga så. Man experimenterar. En grej som jag jobbade lite från när jag började med shaders. Då när jag läste några shaders då. Jag hittade någon häftig raytracer shader. Och sen så läste jag koden. Ja, men jag fattade, men varför tar han plus 0,343 här? Hur kom han fram till den siffran? Jag kunde inte fatta det. Men nu ett antal år senare så vet jag precis hur han gjorde. Han eller hon testade 0,3. Ja, inte så bra. 0,4. Ja, okej. Okay. 0,5. Ja, det var sämre. Okej, okay, men då går tillbaka till 0,35 då. Okej. Okay. Och så håller man på. Och eftersom det går ganska fort att kompilera om en shader och deploya på nytt. Så shader tar typ under en sekund att deploya. Så du bara kompilera om och så ser du hur det blir. Då. Så det är en quick iterationsloop på det hela. Och så i många saker så itererar man bara fram sig. Framförallt när det gäller färger för min del. Plus 1, plus 2, plus 1,2, plus 1,3, plus 1,4. Liksom tills jag hittar någonting som känns bra. Och sen funderar inte jag så mycket på varför det är bra. Liksom typ det. Den liksom, ah, men det är bra. Och ibland testar man minus. Om man stoppar in minusvärde för att se. Vad händer om man går helt crazy? Minus. Ja, men det blir coolt. Då tar vi det. Jag vet inte vad riktigt vad som händer. Men en successkriteriet i detta är, för mig i alla fall, ser det coolt ut. Det är ändå det jag bryr mig riktigt om. Så. Och så om man inte riktigt förstår det på sluttaget, det bryr jag inte så mycket om.
Vad är den heter, den här typen av programmering? Visst finns det ett namn för typ create?
Iterativ eller explorativ eller något sånt där kanske?
Ja, jag har sett några YouTube-videos där folk liksom står och kodar i realtid och liksom till musik. En just står det. Med...
Ja. Det finns någon så kallad Shader Jam som jag kör på måndagar på Twitch då.
Okej.
Okay. Ofta att de har fyra stycken personer som sitter och så delar de skärmen och så ska man ha musik, någon som är DJ musik och så sitter de och kodar en shader. Alla kodar sin shader. Liksom matchar musiken. Så det kallas shade jams eller live coding och sådana saker. Det håller folk. Och det är en ganska stor grej. Så att säga. Du måste vara en ganska modig person för att göra det. Så att säga. Folk är väldigt snälla mot dig. Men det är ändå så att man känner att det liksom fan är suga antagligen. Du vet, man liksom, du vet, så man, nej, jag tror inte jag gör det då. Men generellt behöver man inte oroa sig mycket för det. Utan där folk brukar vara väldigt så här, ja men det kokar med lite nya ansikten då. Men det, på måndagar på Twitch så körs detta.
Okej. Okay. Coolt. Vi får se till att länka från show notesen.
Ja, så det är någonting att testa på. Liksom, typ. Och jag vet ju att i .NET så pratar vi om hot reload, sådana saker som är ganska coola saker.
Just det.
Jag skulle påstå att den här shade-utvecklingen är ännu hot, det heter hottest reload. För det, den utvecklingsmiljö jag använder en utveckling som heter CodeLife. Och varenda gång jag har skrivit ett tecken i CodeLife så kompilerar den koden och deployar den. Har långt under en sekund.
Okay.
Så jag har till och med när jag har skrivit kodat så här ibland, skrivit kod. Och så sitter jag och tittar på skärmen, för man har ett skärm bakom mig. Och säger, vad hände där? Det var något konstigt, men det såg häftigt ut. Jag kan tillbaka, Ctrl-Z, så här, typ så här. Och om jag skriver så blir det häftigt.
Mm.
Klart en bugg. Helt klart en bugg. Men det såg häftigt ut, så I take it. Liksom. Mm.
Gud vad häftigt. Jag blir riktigt taggad på att testa det här. Jag hörde dig prata om Shader Toy och det andra var Code Life,
ja.
Ja.
Bonstamatic är en annan vanlig. Jag kan fixa lite länkar till det sen så kanske du kan dela med det.
Ja, men absolut. Men rent konceptuellt, jag har ju ett begrepp om liksom grafikprogrammering, X och Y-koordinater, RGB-färger. Mm. Vad är liksom första steget om man vill komma igång med det här?
Jag tror att det första steget är att du ritar en cirkel och ungefär, och du får den animerad och hoppar runt på skärmen och sen så gör du en box, om man säger så.
I Shader Toy.
Liksom, ja. Typ, och så skickar jag lite länkar till dig som ger dig något som kallas distance fields, som är otroligt användbart.
Mm.
Och sen när du tycker, ja men nu har jag fattat det med 2D-programmering hyfsat.
Mm.
Jag läser en blogg om raymatching, om du inser att det är programmering. För nästan alla shaders på Shader Toy är raytracing, som kör en teknik som kallas raymatching. Och fattar man raymatching-tekniken, och man behöver inte vara expert på det, men fattar man raymatching-tekniken så kan du läsa 90% av alla shaders på Shader Toy och säga, okej, här ser jag den funktionen, här ser jag den funktionen, okej, han gör konstiga grejer med färgerna, men jag fattar vad grejen är. Så det är mitt förslag att, liksom, typ att börja. Och en annan grej som att det här är någonting som att om man vill göra detta så är det bättre att experimentera och misslyckas. Mm. Att läsa en blogg. Eller läsa en blogg kan vara bra också, men man måste testa och fejla på något sätt. Liksom, typ då.
Mm.
Och sätta ambitionsnivån på något sätt. Kanske man ska ha ett mål, men man måste ändå acceptera att när man börjar så kommer det inte bli så jävla häftigt. Jag har kvar mina gamla tjejer, så jag tittar på dem ibland. Fan, alltså, det var inte vackert detta. Men det var en start, liksom. Typ. Jag var utifrån någonstans. Liksom, typ då. Och ganska fort tyckte jag att det blev klart bättre när jag tittade på mina gamla tjejer. Typ att de första gången ganska fula då. Och sen så, den var ganska okej faktiskt, den gjorde det där. Typ så. Och så skäl man kod. För det är det som är en fördel för tjejer, tror jag. Att du liksom ser någonting som ser häftigt ut, så låna koden liksom, typ. Hela miljön, på tjejer, tror jag. När du ser någon som någon har gjort, som du kanske tycker, fan vad häftigt, hur kom han på det, eller hon på det?
Mm.
Men gjorde de inte det? De kom på 20%, men de baserar sitt jobb, 80% sitt jobb baserat på vad någon annan har gjort. Och lägger då på. Och det är så utvecklingen sker för Shader. Och jag tycker faktiskt att Shader är kanske det häftigaste varianten av open source-utveckling. Det är så det på allt borde funka, tycker jag. Att alla bara delar hux flux, och det enda man bryr sig om är resultatet. Jag lägger upp ganska mycket på Shader. Jag har aldrig fått en negativ kommentar på Shader. Jag upplever att den communityn är tämligen förlåt. De bryr sig inte så mycket om kodkvalitet. Jag bryr sig inte så mycket hur det ser ut heller. Men om du inte ser speciellt bra ut, så kanske du inte får så många likes. Mm. Det är ingen som kommer gå in och klanka på det och säga, fan vad dåligt du har gjort det då.
Mm.
Utan, ja, då. Men sen, även om du kanske lägger upp en shader, och jag brukar rekommendera att man gör sina shader publika. Jag tycker, min shader är inte bra, kan man kanske tycka i början då. Ja, men det finns annan kille eller tjejer ute som är på exakt samma nivå som du är.
Mm.
Och de fattar inte de här komplicerade tjejerna. Liksom, typ, går rakt ur huvudet då. Men din tjejer de hittar som är lite enklare, den fattar de och tänker, fan det här var grymt. Liksom, typ, det är precis det jag behöver för att komma igång.
Mm.
Så det finns verkligen behov av alla levels.
Ja, två saker poppar upp i min hjärna när jag hör dig prata om det här. Det första är, jag har pratat om på den här podcasten om Beatles-filmen som släpptes förra året som hette Get Back. Och den handlar om när de spelar in skivan Let It Be. Och det som slog mig där är att de skriver väldigt lite musik, utan de spelar låtar, och de spelar främst andra människors låtar, och ibland så spelar de fel och så tar de det som de har spelat fel och liksom bygger vidare till en ny låt.
Mm.
Så det är kul att se att den här vad ska man kalla det, happy accidents återkommer.
Ja, det happy accidents är definitivt en del av den här community. Det är väldigt många tjejer så ute som, hur fick du till det? Ja, jag experimenterade och så såg det häftigt ut, och så det var det. Och så är man geniförklarad. Så kanske det bästa man kanske får en effekt uppkallad efter sig. Liksom, typ. Men egentligen, för de allra flesta så uppstod det bara att ja, men jag tog gånger 3 delat med 25 någonting. Liksom, typ. Oj, bra det såg ut. Ship it. En av mina favoritknep, en av mina absoluta favoritknep i tjejtag, det är att skapa paletter av färger. Det är inget jag har någonting jag kom på. Men jag är fascinerad av en sån enkel idé. Skapa så vackra färger. Och det är, när man ska skapa färger då, så, då har man en parameter, kanske typ en parameter X som man varierar då. Och så vill man skapa en snygg palett liksom typ som går med olika färger då.
Mm.
Och då, det man gör då, en absolut enklare sätt att göra det är att man tar då X plus en vektor, det första värdet är 0, andra är 1, andra plus, andra är 2. Och X plus det, då blir, plussar man på alla de komponentvis.
Just det.
Tar du sinus av den, då får du en sinusfunktion som där, X, där RGB-värdena blir lite förskjutna i, alltså det är en sinusfunktion, alltså, de blir lite förskjutna så att säga. Och så tar du plus 1 så att det inte ska bli negativ. Och så gånger allting med halv.
Mm.
Och så gör du det till ett RGB-värde. Och det blir asnygg blå orange färg. Den går mot en vit färg ibland. Liksom, typ. Det ser asnyggt ut. Och det är så enkelt. Och det är övertygande upptäcktes av slump.
Mm.
Men det är så en enkelt knep som skapar så fantastiskt vackra färger. Liksom, typ.
Någonting som tilltalar mig är den här remix-mentaliteten också.
Mm.
Min son håller på med Scratch. Och det, där är det samma sak att alla spelen som man hittar, de kan man... Dels så kan man forka dem, men man kan alltid se koden, hur de är uppbyggda. Mm. Och det är en fantastisk inspirationskälla. Han har ju kommit jättelångt med sin utveckling tack vare att han har liksom kunnat titta och kopiera vad andra har gjort och satt sin egen twist på det. Så det är ett jättekraftfullt verktyg för att...
Och det kan ju bli feedback detta då, för att han tar någonting som någon twistar det.
Mm.
Någon annan tar det och twistar. Och twistar. Och sen går det tillbaka till den här positionen. Och den och twistar ytterligare lite grann. Och var kommer allting ifrån? Allting är en slags stor smältdegel där allting bara går runt. En slags feedbackmekanism. Liksom typ, om man urvalkriteriet är, ser det coolt ut? Liksom typ.
Ja.
Och så blir det kontinuerligt bättre. Och det tror jag är en ganska stor skillnad på demoscenen idag och demoscenen förr i världen. Demoscenen förr i världen, jag vill hjälpa på att man var väldigt hemlighetsfull. Liksom, typ, så här. Man hade effekter och det fick ingen reda på hur man gjorde det. Man skulle hålla det hemligt då. Men idag så upplever jag att demoscenen är mycket mer... Man delar mycket mer, framförallt på tjejdetag då.
Mm.
Och det tror jag att det skapar... Så att säga, jag hade inte gjort så bra grejer som jag gör om inte jag hade baserat mitt jobb på vad andras gör. Och jag hoppas att det jag gör hjälper andra och kanske gör ännu bättre grejer. Alltså, det är en av mina stora förhoppningar. Någon tar det jag har gjort och liksom gör något bättre av det.
Mm. Det där minns jag att när man hade sett en cool effekt och så det fanns ingen Google.
Nej.
Det fanns liksom knappt no World Wide Web. Man fick gå in på typ Sunets FTP och så typ de hade någon demokatalog någonstans djupt och så fick man scrolla igenom och se om det fanns förhoppningsvis kanske någon Pascal-kod som gjorde det som man tyckte var coolt.
Ja, nej, men idag är allting, det är nog intressant, men jag upplever att allting är känt mycket mer öppet. Liksom, typ, där då. Jag tänker bara nämna 2 namn till för dig innan jag glömmer av. Och det är att om man vill komma igång med detta så såklart kan man kontakta mig på Twitter eller LinkedIn eller X eller vad fan är det nu heter då. Och men det finns, på YouTube finns det 2 kanaler. Det ena är The Art of Code av en kille som kallas Big Wings i communityn. Där han förklarar hur shadykoden funkar. Han brukar visa med ett exempel. Han sitter i shadytag och kodar ihop allt från scratch. Jag rekommenderar att man börjar från start. Så man inte tar det här förklarar the basics så att säga. Va? Mm. Och senare, han går ju mer och mer komplicerad med tiden då. Och då blir det ganska mycket att ta till sig. Men de första är liksom att rita cirklar och liksom typ lite enkel ray tracing och sådana här saker och ting. Då, va? Och sen så är en annan kille som har gjort någonting bra. Så jag kan inte riktigt utav, men vi kan skicka en länk sen. Som heter Kishimushi. Och han har gjort en introduction to shader art coding som jag vet att väldigt många gillar. Han har gjort otroligt snygg shader också. Som är jättelite kod. Det är också en grej med shader så att det är så himla lite kod. Kan skapa fantastiska resultat. Så de två kan jag rekommendera. The Art of Code och Introduction to Shader Art Coding.
Den 26 oktober är det Svetug-konferens i Göteborg. Och jag råkar veta att du kommer vara där och presentera om just shaders. Berätta, vad är planen?
Ja, nej, men det är riktigt. Men planen är att jag ska intressera folk, hoppas jag, till en lite 2D shader art coding då. Med hjälp av ShaderToy och CodeLife. Och jag hoppas på att det ska bli en ge folk en introduktion på hur man kommer igång. Och att det ska bli ganska interaktivt. Jag tänker att det liksom kommer, helst skulle jag vilja att publiken kommer med idéer. Men så jag tänkte att jag kör lite shader jam på plats och försöker skapa shaders live. Jag kan inte lova att de blir så jävla snygga. Men de kommer nog bli i alla fall färgglada. Det kan jag få till utan problem, så att säga. Och sen så lägger jag upp det hela på ShaderToy så man kan kolla på sina telefoner när det är färdigt där. Så jag hoppas på att folk dyker upp och jag tror och hoppas att det blir bra.
Ni hörde, stick iväg till Svethugg och kolla på Mårtens dragning och prova på Shader Coding Live. Det låter som en jätterolig dragning. Men det sagt så vill jag tacka Mårten för att du ville vara med och prata om Shader Coding. Det har varit jätteroligt att höra. Jag är verkligen supertaggad på att testa det här.
Jag tycker du ska göra. Det var kul att komma hit och prata också. Jag älskar att prata om det ämnet. Jag kan fortsätta timmar och timmar.
Vi får köra en del två inom en snar framtid. Tusen tack!
Inget problem. Kul att vara här.